Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Tillåt mig att utbringa ett rungande tack till de som har valt att bli patrons till den här podden sedan förra veckan. De heter Anders Westlund, Niklas Jävert, Joel Hellström och Tom Vikander. Hjärtinnerligt välkomna alla fyra. Anders och Joel, de har valt att skänka så pass mycket att de kommer ha stående frågor till kommande gäster. Men hjärtinnerligt tack och bock. Gör gärna som dem, skänk valfri slant och få tillgång till alla avsnitt. Däribland, på tal om det, det utlovade avsnittet av Kompisdejten skjuts upp en vecka som det ser ut nu, då vännen i fråga har fått förhinder. Men det är på gång och det är väl värt att vänta på. Så länge kan ni bli Patreon och lyssna på alla tidigare avsnitt av Kompisdejten. Patreon, det blir man genom att gå in på www.patreon.com/minavannerboken. Köp gärna min bok också. Det har faktiskt svinmånga gjort föregående vecka. Jag blir jätteglad när man gör det. Det plingar nämligen till på min telefon varje gång någon köper boken. Och när jag ser det, då knyter jag näven i fickan och tänker, nice. Den heter 2020, tänkte jag så här. Innehåller mina bästa skämt från förra året. Och den finns på robinberglund.se. Men, veckans gäst, fina, fina ni. Jag påmindes om dennes briljans när jag för, som många av oss, nyligen såg Drug Dealer på SVT Play, där han är asbra. Men jag har precis som ungefär 500 000 svenskar redan gjort uppskattat honom länge, primärt via då hans sketchkonto Språk för alla, som just nu är vilande. Han är, vad jag kan bedöma i alla fall, vad det nu är värt, helt unik. Jag satt mest och nickade i dagens avsnitt, vill jag minnas. Jag ska inte ta i så jag spricker, men i ena handen höll han en flaska vin som han gav mig i dörren. I den andra höll han en energi som fick den vanligtvis tunga dörren att svänga upp av sig själv. Han är född 1998. Jag minns 1998 och sånt, ja, sånt ger en ångest. Men inte just nu, därför att nu får vi 190:e sidan i Mina vännerboken, Tony Prince!
Hej!
Tjena.
Hur mår du?
Fantastiskt.
Är du det?
Kul att vara här.
Ömsesidigt. Jag måste, för jag har aldrig fått en vinflaska i dörren förut.
Är det så?
Ja.
Synd.
Ja, det är ju fan, det är en läxa till kommande gäster. Direkt så känner man ju, så får man en enorm tacksamhet och respekt.
Ja, jag känner tacksamhet för att komma hit, så respekten är väl ömsesidig.
Ja, men jag har ju inte gett dig en vinflaska. Jag får tänka på det nästa gång helt enkelt.
Det får du väl göra.
Är det sånt du gör lite grann?
Nej, det är mer ett sätt att visa att jag uppskattar en relation eller, som du sa, respekt.
Mm.
Det är lite av hur jag är uppfostrad också.
Mm.
Det är kul att komma med någonting till någon.
Mm.
Så det är mer en sån klassisk grej. Lite gammaldags kanske, men jag försöker att hålla upp det där så gott jag kan.
Hur ser du på hyfs? Blir vi bättre eller sämre på det?
Men det är en djup fråga egentligen. Men om jag ska svara grund på den så tycker jag att det blir både bättre och sämre. Men framförallt sämre i den mån vi snackar om det just nu.
Mm. Vad betyder det?
Typ det här med en vinflaska som du sa att det aldrig... Så det kanske inte tillhör dagens samhälle. Nej. Kanske inte heller den kulturen vi är i.
Nej.
Men jag vet att den är smickrande för folk.
Ja.
Och jag vet att jag själv skulle bli glad om någon kom med en vinflaska till mig.
Mm.
Då vill jag vara den personen.
Ja, och du var på minuten i tid. Det känns som att det är ett återkommande... Det är inspirerande som fan. Det är det verkligen.
Mm.
Jag skrev det till dig, men jag har ju streckkollat drug dealer. Och inkörsporten för mig var ju, med all respekt till dig, var Jonathan Unge.
Jaja.
Som är en kompis till mig och som jag älskar.
Kul.
Men jag tycker att du var otrolig.
Tack så mycket.
Hur var det att jobba med det?
Alltså, det där var ett projekt som jag inte riktigt förstod i början förrän jag snackade med Isabella, regissören, flera gånger. Och hon förklarade att det här är en serie som egentligen är skriven av oss.
Mm.
Och att det är Jonathan som är huvudpersonen, det är honom du ska kretsa kring och du ska vara lite av en sidekick-type. Guy. Och det var kul när jag läste det. När vi hade castingen så var det hysteriskt roligt.
Mm.
Jag hade aldrig träffat honom tidigare. Jag visste knappt vem det var.
Nej.
Jag har hört hans namn och sådär. Men... Och sen så kom jag dit på inspelningen och då tog de fram rosa kläder och vi skulle sminka mig på något extremt sätt. Och du vet, fixa frillan på ett extremt sätt. Jag fattade ganska fort att det skulle bli spaceat.
Mm.
Och det blev det verkligen.
Yeah.
Helt flippad serie.
Men det du inte riktigt fattade, var det din roll eller var det hela projektet som helhet? Förstår du frågan?
Nej, rollen fick jag ändå tolka ganska bra. Det står inte så mycket om den rollen egentligen.
Nej.
Utan det var mer att han skulle anpassa sig och på något sätt ha någon sorts motvikt gentemot Linus då, Jonathans karaktär.
Just det.
För att det ska finnas en clash mellan två snubbar som tvingas samarbeta.
Mm.
Och det är en ganska stel, ganska bitter karaktär som har stängt ner väldigt mycket i sitt liv. Som man kanske förstår senare om man inte har, ska jag säga att, ja, senare avslöjar man ju att han själv har en avsaknad av en mor och liksom så här.
Just det.
Och det är mycket som egentligen ligger under ytan på honom.
Mm.
Så att han blir ju ganska oförändrad förutom att relationen till Linus växer.
Mm.
Och det är det som är som man får kolla lite efter.
Just det.
När man skådespelar med varandra och när det är scener som inte är kronologiska och sådär.
Mm.
Hur långt i relationen har vi kommit med tanke på att man först träffas första scenen?
Mm.
Vi klickade ju väldigt bra ganska fort.
Det var så.
Han är kvicktänkt. Mm. Jag kan tänka mig att han är svår. Men han är genialisk också.
Mm.
Och jag gillar sådana typer. Han är liksom sig själv. Lite idiosynkratisk, lite egen och han vet om det.
Mm.
Så jag tror att han respekterar när man respekterar det om honom.
Mm.
Och det gick fort då.
Mm.
Jag gav han hans space när jag kände att han behövde det.
Mm.
Loggade han ut 2 timmar. Och sen så läste vi lite, gick igenom lite grejer när det kändes bra.
Mm.
Det funkade bra.
Det var ju en fråga jag hade, hur det var att jobba ihop. Men det låter som en perfect match så tillvida.
Mm.
Fan vad fint.
Just för den krocken var det en perfect match. För att min gubbe Alex skulle vara en sån här, ja, men lite fåfäng. Men ändå gangster som är hård och lite så här små psykodrag fast ändå han vill ha en dörr öppen på glänt i sitt hjärta lite.
Mm. Just det.
Och där är ju han så varm som karaktär Linus.
Mm.
Samtidigt som han är lite dum i huvudet också. Men det blir en skön provokation.
Mm. jag kollade om det nyss så jag skrattar när jag tänker på det bara. Det är jättebra. Blir det mer?
Det vet jag inte.
Nej, inte hört något.
Nej.
Betyder det? Eller får inte säga något?
Nej, jag har inte hört någonting.
Jag fattar. När jag slog upp datorn här så sa du fotbollsfan. För det var lite klistermärken på mig här. För det vet jag om dig. Att du var svinbra, eller hur?
Ja, ja, alltså.
Är, vill man säga.
Precis. Jag drog korsbandet förra sommaren.
Är det så?
För att jag skulle hjälpa polarna i korpen. Dummaste jag gjort.
Ska ju precis fråga om du var sugen på ett inhopp. Men det var alltså, dumt då.
Nej, nej. Det var alltså, jag avslutade på den högsta nivån jag varit på.
Mm.
Som 17-åring. Och sen dess har jag inte rört en boll på 4 år.
Mm.
Och så ska jag liksom hoppa in och köra med grabbarna.
Mm.
Det är klart att man beter sig som när man var 17.
Som gjorde sist det.
Och jag är ju fortfarande, jag är mycket starkare än jag var, men inte lika rörlig och inte lika kvick och inte lika van framförallt att använda kroppen i sådana liksom drastiska riktningsförändringar och så vidare. Det var mest det som förstörde mig.
Mm.
Skulle jag gå in och sänka en kille för att han var lite läcker med bollen.
Mm.
Han flyttade på sig helt och jag ramlade över mitt knä.
Mm.
Ska inte gå in hårt i den här kampen. Man ska vara snäll, eller hur?
Korpen. Men okej, okay, så för 17 år, vad är högsta nivån? Vad betyder det?
Jag var och nosade lite på U19-allsvenskan. Spelade någon match med pojkallsvenskan. Körde lite juniorlaget typ.
Mm.
Men innan det började bli på riktigt seriöst så hände allt det här andra runt omkring mig.
Mm.
Och då fick jag välja lite grann. Mm. Det var ett tufft val, men det kändes väldigt bra efter.
Mm.
Så att jag tror inte att jag hade varit den riktigt jag är idag heller så fort om jag hade fortsatt med fotbollen. Mycket av det som har gjort mig de senaste åren har varit omgivningen.
Mm.
De olika typerna jag har stött på. Också för att mitt jobb nästan går ut på att träffa olika typer hela tiden.
Mm.
Konstiga konstnärer, duktiga manusförfattare, du vet, folk som blivit närmare mina vänner på ett annat sätt.
Mm.
Och förstått vilka som är mina vänner.
Mm.
Min familj har aldrig varit någonting som jag skulle flytta på oavsett karriär. Nej. För vi är alltid med varandra. Och det är jag väldigt tacksam för.
Mm.
Det är min trygghet. Men jag tror att jag har fått ett mycket bredare perspektiv på folk och livet överlag.
Mm.
För att jag inte bara har träningar på dagarna.
Mm.
Jag tränar ju förvisso varje dag.
Mm.
Men inte med under en tränare som säger åt mig vad jag ska göra, om man säger så.
Nej. Det går ju en film, jag har inte hunnit se den, men som heter Tigrar.
Mm.
Som handlar om ett ungdomsproff som gick till Inter och som det inte gick så bra för.
Nej.
Har du lekt med tanken på vem, men det låter ju lite som att du har lekt med tanken på vem du hade varit om du hade valt fotbollen där istället.
Jag tror inte jag hade tillåtit mig att leva fullt ut.
Nej.
För att jag kan vara så extrem och disciplinerad om det behövs. Det är ju det som fotbollen har lärt mig också. Det är lite som lumpen.
Mm.
Om man vill att det ska vara så. Det jag däremot märker är att de i min omgivning när jag spelade fotboll som var lite loja var de som lyckades.
Va?
De som tränade hårt, gjorde sitt bästa men som inte hade problem med att ta en bärs på helgerna.
Mm.
Det finns en avdramatiserande faktor där som jag tror är vinnande koncept.
Mm.
Jag har flera vänner som när de har tutat och kört lite för mycket och kört ner sig på bänken så hårt så att tränaren inte ens ser dem längre.
Mm.
Det var när de slutade bry sig som saker började vända.
Mm.
Fan, jag tände en cigarr med min polare. Dricker en konjak, vad är problemet?
Mm.
Man liksom sänker den här förväntningen och måste effekten i hjärnan hos sig själv.
Mm.
Och det gör att man kan briljera lättare för att man njuter av fotbollen.
Mm.
Eller för fuck det you, tränaren liksom. Den finns också.
För det där jag tänkt på själv mycket, att man själv hade jag, alltså inte för att jag är smart, utan det vill jag inte säga, men jag övertänker ju saker.
Mm.
Och det känns som att det hade varit en bromskloss i massa sammanhang. Förstår du hur jag menar?
Varför övertänker du?
Jag kommer på mig själv med att göra det, bara varför lägga så mycket tankekraft på det här? Och sen så försöker jag sluta göra det.
Mm.
Men i fotboll, eller i elitidrott, känns det ju verkligen som en sån grej att det är bättre att ha en tanke i huvudet, och det är det som sker på planen i det här fallet.
Nej, 100%. Egentligen ska man vara tankelös.
Mm.
När man är på planen.
Mm.
Men det är svårt att pendla mellan en person som helst inte ska tänka alls och vara en fungerande medborgare.
Mm.
Det fungerar i den mån att du kan ha intellektuella tankar och fortfarande vara fotbollsproffs.
Ja.
För du är i en sån miljö hela tiden där ingenting annat spelar roll än vinna på fotbollsplanen.
Mm.
Och då är det svårt att ha andra intressen.
Ja.
Det tar energi. Du tänker på vad du äter, du sover udda tider som ingen annan egentligen sover, för att man har ju ett liv efter jobbet också som vanlig liksom, knegare. Och du är omringad av folk som tänker likadant som du, mer eller mindre.
Mm.
Ni har samma kläder, går på samma ställen, tipsar varandra om semesterorter, tipsar varandra om Netflix-serier eller Viaplay eller vad det är. Tipsar inte, och det är svårt att då bryta den banan och på något sätt gå utanför det klassiska atletlivet.
Mm.
Som fotbollsspelare har man till och med ett lag. Så det är du är med dem hela tiden.
Mm.
Det är inte lätt.
Nej, det är inte konstigt att de blir ganska likadana. Att de...
Nej, men som svar på din fråga så tror jag att jag hade, även om jag inte tror och ser på mig själv som någon som påverkas av omgivningen, så hade jag väl ändå dragits med i den någorlunda.
Mm.
Kanske inte varit så himla trygg med att vara ensam.
Mm.
Eller själv.
Mm.
Själv och ensam tycker jag om att skilja på, men själv.
Mm.
Jag älskar att vara själv.
Mm.
Och det är väldigt viktigt för att kunna vara trygg nog och ta viktiga beslut och stå för dem.
Mm.
Och det är inte lätt när man har en sportchef, tränare, investerare, sponsor som ser det som en produkt.
Mm.
Om man... Dortmund är nice.
Riktigt nice. Vilka, det är Bayern i Sverige, va?
Ja, har du något lag? Det hör du väl.
Har du något lag utomlands?
Milan.
När man läser om dig och hör intervjuer tidigare, sådär, något som man nämnt mycket är ju hur ung du har varit när du har gjort saker.
Mm.
Det känns som en jag är fotbollsskadad på så vis att jag hör om folk i min ålder som lägger skorna på hyllan redan. Jag är för 90 liksom. Är det jobbigt att inte vara 19 längre?
Jag förstår den frågan bättre än du ställer den. För att jag vet var den kommer ifrån. Det finns gånger då jag känner att fan är redan 23.
Mm.
Men samtidigt så som du många gånger antagligen stoppar dig själv när du övertänker, så tänker jag ju bara 23.
Mm.
Och i dagens samhälle tror jag det är viktigt att tänka så. Speciellt med alla influenser och skit som du får hela tiden, dagligen. Du kollar på folk som är liksom framgångsrika. Du tittar på folk som får kids, som gifter sig, som reser, som gör grejer. Men du vet inte vad de gör på fritiden, vad de gör när kamerorna är av, när de sitter och käkar middag med sin respektive eller vad det är. Man ser mycket filtrerade grejer och applicerar dem på sitt eget liv.
Mm.
Och då kan det lätt bli stressfullt.
Mm.
Men jag försöker se mig själv som bara 23 fortfarande.
Mm.
Varje gång den tanken kommer upp. Sen är jag romantiserar bilden av att vara äldre. Jag har inte problem med att bli äldre.
Nej.
Jag får snarare mer coolhet på nacken.
Mm.
Bättre kläder, bättre relationer, mer visdom. Privilegium i den mån att jag kan surra med folk utan att de kollar snett på mig och undrar vad fan, vem är han liksom.
Mm.
Det händer ju inte.
Nej.
Så mycket som det kanske skulle kunna hända om när man är 23.
Mm.
Men jag upplever att den åldern kommer med någonting. Någon sorts mognad som är viktig för att man ska känna sig trygg, och jag vill vara trygg.
Mm.
Det är liksom mitt. Jag känner mig som en säker person.
Mm.
Men jag vet att det kommer bli ännu mer åt det hållet i framtiden.
Mm.
Så där skulle jag snarare säga att det är kul att inte vara 19, för jag ser vad som har hänt mellan 19 och 23.
Mm. Vad har hänt?
Utseendemässigt grövre, vuxnare, tankemässigt tryggare, lugnare. Mer okej med att saker och ting kanske inte händer som man har sett dem hända.
Mm.
Snarare tycker det är kul. För då har jag en inställning till livet som är mer nu kör vi.
Mm.
Och jag ska vara beredd hela tiden.
Mm.
Istället för att försöka skapa mitt moment som kanske påverkas av någon annan och så blir jag förbannad. Liksom.
Mm.
Utan snarare så, jaha, om inte det blev av så fuck it.
Mm.
Behöver inte.
Just det. Att det kanske inte, just det. Att man inte kanske har samma bild av att tåget har gått för att man stöter på en motgång. Eller tolkar jag fel?
Jag vill köra tåget. Det är mer så.
Mm.
Så om jag vill stanna på en station i 3 dagar, då gör jag det.
Ja. Då får vi andra åka med helt enkelt.
Ja, men alltså, jag menar inte på ett egoistiskt sätt att jag ska vara ledaren. Jag menar mer att det är mitt tåg.
Mm.
Det är så jag tycker folk borde se på det.
Mm.
Varför ska någon annan köra tåget som du ska åka med?
Mm.
Det är i så fall om du är nöjd för att dö och du tänker att livet är ett tåg.
Mm.
Fine, men folk lyckas med det de har drömt om hela sitt liv när de är 50. Folk lyckas om grejer som de inte har drömt om i hela sitt liv och bara infinner sig i en situation när de är 50.
Mm.
Så att det finns båda sidorna av myntet.
Alltså det är 23, det är för mig helt vansinnigt. För att folk är så, jag får en sån mycket mer omogen person för näthinnan när jag tänker på en 23-åring.
Mm.
Det känns som att du har reflekterat mycket kring dig själv och kring din situation ganska mycket.
Mm.
Vad är du dålig på?
Jag är intresserad av böcker, och böcker är farliga.
Mm.
Jag är dålig på att rensa. Jag är dålig på att stänga dörren till den där trappan som tar dig ner åt helvete för att du har tänkt för mycket.
Mm.
Jag lägger den på glänt ofta. Och det leder ju till de här tankarna som du precis frågade om.
Mm.
Så jag skulle säga att det är en sak jag är dålig på. Jag tror jag är dålig. Jag har blivit bättre senaste tiden, men jag är också dålig på att, du vet, ta åt mig. Jag tar grejer personligt ibland.
Mm.
Blir förbannad i onödan. Något som min pappa är grym på och ser det som business.
Mm.
Men jag vet att han också tar det personligt, för vi har samma gener.
Mm.
Han är bara bättre på att hantera det. Mycket av min genetik, har jag förstått, är där på riktigt.
Mm.
Det är inte bara för nothing man säger gener. Jag ser de männen i min familj, de är liksom, de har en eld i ögonen. Och det inspireras jag av, samtidigt som jag förstår att det kan kosta mig i onödan. Så ta saker personligt är så här, det är en grej som jag behöver jobba på också.
Mm.
Jag försöker flytta på en jävla papperskorg utanför min port där en massa rökare börjar samlas, så det luktar skit i hela trappuppgången och på första våningen hos mig. Jag skriver ett skitbra mejl, välskrivet, genomtänkt, fyllt med fakta som egentligen bara ska accepteras och dansas efter min pipa, tänker jag. Så svarar de obrytt och enkelt, och då tar jag det personligt. Men fan är du att vara obrydd och enkel liksom? istället för att bara ta det som det är. Det är en person som gör sitt jobb och helst inte vill ha problem idag.
Mm.
Och de svarar kort och enkelt. Så enkelt och så liksom klart och tydligt det går.
Mm.
Så ska jag fortsätta jobba vidare.
Mm.
Om jag inte vill vara en idiot och bära bort papperskorgen själv. Men, mm. det...
Men då kan du gå i vardagen och så kan det där hugga till ibland. Så här, fan, varför, vem tror de att de är? Eller, alltså, ligger det kvar länge en sån där sak?
Vem tror de att de är händer i hela samhället just nu?
Mm.
Det är mer att jag försöker att behålla lugnet alltid.
Mm.
Jag vill inte känna ilska liksom.
Mm.
Även om det kan vara useful ibland.
Mm.
Kan vara användbart.
Mm.
Men det leder ingen vart, för det gror bara mer och mer skit liksom.
Mm.
Det här som jag sa med att det finns överallt är att folks syn på saker är så mycket kopplat till känslor och till tillhörighet att de snackar strunt och de dömer folk hela tiden i samhället. Människor överlag börjar döma folk mycket mer för att de tycker sig ha en moral liksom, överlägsenhet på grund av olika saker. Om det nu är politiskt, ideologiskt då, eller om det är moraliskt.
Mm.
Så det där är jag fine med. Det där måste man kunna borsta av sig. Folk som tycker sig veta eller tycker sig ha rätten att döma. Det är mer det här klassiska, du vet. Men vi har ingen bord just nu. Nähä, okej. Okay. Och så bara, men fan, vi tar en drink i baren tills det finns ett bord. Det vill jag vara bättre på att göra.
Borsta av den.
Istället för det där fucking bordet, det leder där borta, duka upp det.
Fan, du gör det så alltså.
Nej, jag skojar ju. Men det är ju de känslorna man, alltså så här. Du frågade vad jag vill bli bättre på.
Gud,
det är en av grejerna. Take it easy.
Just när man förväntas att stå där och alltså, vara rakryggad, då är det som jobbigast att vara det. Alltså. När det är en enkel grej, då kan det koka mycket mer. Bara för att det är sån petitess liksom.
Ja, fast du är mer rakryggad och trygg tycker jag. Om du har storheten nog att vända dig om och säga, okej, inga problem, jag tar en drink. Det är det jag menar. Eller istället för att lappa till någon på käften så står man still och väntar tills de är klara och bara, fan, ge mig en kram.
Verkligen.
Det är ju coolt.
Nej, men för jag hade ju bara... Okej, ja visst. Alltså, du vet, jag hade inte darrat på rösten, men jag hade ju så här vetat min plats i det läget. Och så hade det svider hos oss, tror jag, i den situationen, fast kanske lite olika sätt.
Men sofistikerad måste man.
Skitsamhälle.
Svårt. Svårt.
Mycket svårt. Min plan här idag är att du och jag ska bli kompisar. Tankar.
Inga problem.
Tror du inte det?
Nej, jag gillar det redan.
Ömsesidigt. Hur är du som kompis?
Jag tror folk knappt förstår hur ofta jag menar väl. Men framtoningen kan vara hård ibland.
Mm.
För att jag menar väl.
Mm.
Jag märker det att mina vänner som jag har sköna liksom talks med, som jag pratar med på ett avslappnat och tryggt sätt, som är någorlunda trygga, tycker jag, med sig själva. De är äldre. Mina bättre vänner är äldre.
Mm.
Sen har jag de som alltid har varit med och som har vuxit med mig och därför är vi vänner som är i min ålder. Flera sådana som jag har haft hela livet och genom fotbollen och skolan och så vidare. Men de som jag har liksom knytit mig an på vägen har varit äldre.
Mm.
Som jag inte har blivit tilldelad och sen klickat med, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Som vän så menar jag väl så ofta att folk knappt kan ta det för vad det är att jag menar väl, utan det blir som att jag kan vara hård ibland, tror jag, folk tänker. Jag har inga riktigt bra exempel. Det är mer att jag tänker på vänskap på ett sätt som är, tror jag, djupare än vad som annars anses vara vänskap. För mig är det så viktigt med respekt och den här... Fast inte respekt i den mån att jag inte kan säga fuck you till dig, utan att det ska finnas någon respekt, någon mänsklig respekt. Någon djupare respekt. Det är snarare en förståelse, skulle jag säga.
Mm.
För att saker och ting är annorlunda hos folk och att man inte... Alltså jag gillar att ställa frågan, hur mår du? Fast på riktigt.
Mm.
För att ibland så vill jag att folk ska fråga mig den frågan.
Mm.
Du vet, hur mår du? Ja, men det är bra, fan själv då. Mm. Nej, 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 hur mår du?
Mm.
Den är schysst.
Mm.
Det finns en trend av att fler gör det. Jag tycker om det. Folk har blivit mer och mer medvetna om liksom den här mentala ohälsan som folk har. Om man nu ska kalla det så pass hårt, så är det väl i alla fall dagsform om inget annat.
Mm.
Att folk kan ha det dåligt ibland.
Mm.
Och då är det schysst att... Ja, men fan, vad händer? Mår du? Allt lugnt?
Jag tänker att det är bra att båda finns.
Ah, ja.
Att ibland undrar man bara, är allt lugnt? Alltså, är det grönt ljus? Men man, ibland så, det måste ju också finnas utrymme för att lägga ut texten och svara ärligt på den frågan.
Ibland så behöver man ta en promenad med en polare så han kan få svära och skrika och bli lack på någon person med mig.
Mm.
Men ibland så räddar jag en polare från anorexia.
Mm.
För att jag ställer frågan på riktigt. Vad händer?
Mm.
Vad gör du för någonting?
Mm.
Hårt. Så att den når. Sen handlar det väldigt mycket om vad folk har för röst hos sig själva. Om de är hårda mot sig själva,
mm.
då kommer de svara på en hård röst. Om de är soft och mjuka och lite veka mot sig själva,
mm.
då kommer de bara blockera sig om jag är hård.
Mm.
Så det gäller att hitta när du ska vara hård och när du ska vara mjuk.
Mm.
Och det blir jag bättre och bättre på.
Mm.
Men ibland är det svårt att vissa av, eller de många skulle jag säga, som kanske framstår som mjuka och liksom sköra, är väldigt hårda mot sig själva. Så när du snackar med dem på ett sätt som är hårt, så kan folk i omgivningen tänka, vad fan har du på med? Han är ju redan skör.
Mm.
Men det är först då han lyssnar.
Just det.
Mm. Att han är van att surra så med sig själv. Det är det bandet som spelas. Om du säger, men hörru du, det når inte fram.
Mm.
När man säger, lyssna, fucking skärp dig. Uff, då går de igång alla cylindrarna, för det är fan, det är så här jag pratar med mig själv. Mm. Och det är en avvägning som är väldigt svår att göra, men jag vill vara en bra kompis i den mån att jag vill göra någonting gott i ditt liv på riktigt.
Mm.
När vi väl träffas.
Mm.
Och jag förväntar mig inte någonting i gengäld, men jag förväntar mig inte heller att du suger ur min energi i onödan, för då kommer jag vara trött efter att vi hängt.
Mm.
Så det är det enda jag liksom begär, att du inte ska vara en sån där energisugare.
Mm.
För det kan du inte rå för.
Nej.
Det är din natur liksom.
Mm.
Och sorgligt, ibland så är det bättre polare som sticker från en, eller man är tvungen att glida lite ifrån, för att det finns så mycket grejer i livet som har hänt som har gjort att det blir kortslutning i relationen.
Mm.
Sen kanske man återupptar sin vänskap efter 10-15 år när man har mognat på sina håll, men det är svårt att veta när man gör fel i vänskap, för att folk är så komplexa. Men jag vill vara en bra polare, och jag tror att jag är en bra polare för i alla fall majoriteten av mina vänner. Skulle jag nog säga att jag är en ganska okej polare ändå.
Har du vuxit ifrån vänner?
Ja.
Mm. Både åldersmässigt och...
Yes.
Mm.
Samhällets take på vad framgång är svår.
Mm.
Det är väldigt svårt att hantera det i förhållande till vänner man har haft innan den framgången, om man ska säga så.
Mm.
Jag trodde inte att det var sant. Jag trodde det var bullshit ända fram till det hände mig.
Mm. Det är så alltså.
Ja, vad fan, det där kommer aldrig hända mig. Jag är fan cool, jag är lugn. Jag kommer inte, du vet, börja lyfta på näsan och tycka att folk är töntiga.
Mm.
Jag vill vara en snubbe som kan käka kebab med polarna i förorten och sitta på de bästa restaurangerna i Paris.
Mm.
Jag vill vara både och.
Mm.
Det är så jag ser mig själv. Det är det som är jag. Men oavsett hur mycket du försöker så finns det någon vibration hos folk som inte funkar efter att någonting har gått bra.
Mm.
Och det är sorgligt, men det är sant.
Är det för enkelt att säga Jante?
Nej. Alltså Jante är väl någon sorts konstruktion bara. För att folk inte ska sticka ut. Jag tror att det är någon sorts grej som har gynnat Sverige och nordiska länder. Men i synnerhet Sverige, för vi verkar ta väldigt hårt på Jante. Det är en socialistisk konstruktion för att vi inte ska sticka ut och vi ska jobba och vi ska vara likadana.
Mm.
Nu när vi har byggt upp Sverige och blivit så jävla framgångsrika och folk faktiskt har börjat andas lite materiellt, så ligger det systemet som inbyggt.
Mm.
Vi älskar när folk, eller vi vill att folk ska vara framgångsrika, men vi hatar folk när de blir det.
Mm.
Det är väl jag inte.
Mm.
Jag tror inte folk egentligen känner så, men det är ett inbyggt socialt system bara.
Mm. Men var det en del av det du fick stötta på?
Nej.
Är det någonting annat?
Nej. De personerna vet inte vad Jante betyder.
Nej.
Det är snarare avundsjuka.
Mm.
Det har funnits, fan, om det står i Bibeln, så vilka är vi att snacka om det?
Mm.
Det är inget vi kan förklara.
Nej. Mycket att ta in här. Jag lär mig, jag suger åt mig, men försöker inte suga ut energi. Men jag tänkte att vi ska bli kompisar. Så jag drar i jingeltråden här, så
let's go.
Tony, vi börjar där.
Mm.
Visst, dina nära säger prins, va?
Mm, mina nära har olika smeknamn faktiskt. Mm. Prince är mer så här, det är det de kallar med folk som faktiskt inte känner mig.
Vad säger Tony?
Alltså polare, vissa polare gillar namnet Prince och de säger Prince till mig, men det är Tompa, Tony, som, olika södertvistar på namnet. Oftast Tony.
Mm. Vi börjar där, får vi se vart vår vänskap leder. Kanske jag har ett smeknamn av varje i slutet.
Let's go.
Vem får ofta höra att du är lik?
Fan, senaste tiden har jag fått höra, eftersom att jag har hår nu.
Just det.
Jag har varit rakad ganska länge. Och då har jag inte fått höra att jag är lik någon förutom mina, typ min farfar eller någon av min pappas kusiner. Vi har samma drag. Men nu har det fan varit Leo typ 3-4 gånger.
Det är så.
Jag vet inte om jag gillar det. Jag gillar honom som skådis. Han är grym. Men när jag har haft lite pösigare frisyr bakåt slickat som jag hade för en roll och sen så blev det kvar, så har jag fått höra det typ 3-4 gånger.
Varför har du väntat med hår? Det är du har ju bra hår.
Ja, men det är mer för att jag har känt för att det är skönt att vara rakad. Och sen så, du vet, rollerna börjar ju... Jag har gjort flera grejer nu som har behövt så att jag har en frisyr. Och då är det lika bra att ha frisyr som standby. Och sen så kan man klippa om det är så att det är en roll som kräver det. Det är bättre att ha som utgångspunkt att ha frilla, tycker jag. Istället för att säga, ah, fan, nu måste du låta håret växa i 3 månader. Vi har inspelning om 2. Så det är bättre att vara så här.
Det är lättare att bli snaggad än att sluta vara det.
Exakt.
Vad skäms du för att du konsumerar?
Guilty pleasure alltså.
Alltså man får tolka, det kan ju vara, du får tolka helt fritt. Vad skulle du inte vilja att folk visste att du handlar eller tittar på eller sånt där?
Det är fan en svår fråga. Alltså skäms för andra eller skäms för att jag vet att det är fel för mig?
Tolka fritt.
Mindre sociala medier, tror jag.
För det har du dragit ner på.
Jag har låg skärmtid alltså. Men inte så låg som jag vill ha den.
Nej.
Man kan ju för guds skull inte jämföra med andra. Då är jag ju egentligen obefintlig i sammanhanget. Folk har ju jättehög skärmtid. Men jag vill liksom, jag har en sån här gräns på 20 minuter om dagen.
Skämtar du?
Och jag går ofta över den.
Ja.
Så att den hänger väl mellan 40 minuter och en timme. Och det tycker jag är mycket. För mig. Alltså då menar jag inte skärmtid på hela telefonen utan för Instagram. Och det skulle jag vilja sänka. För jag märker att det jag gör är onödigt. Där. Det är liksom, du går in och ut på samma... Det har blivit ett inlärt beteende och då är det åt helvete redan.
Varför har du pausat Språk för alla?
Det är ingenting med användandet att göra. Det var mer för att jag kände för att ta nästa steg i det. Och för att ta nästa steg så behöver jag omgruppera och omplanera. Planera om. Jag kan ju göra klipp som folk kommer tycka är någorlunda roliga dagarna i ända. Men det är inte kul för mig.
Nej.
Utan jag vill leverera bra grejer.
Vad ska det bli då?
Det får du se.
Men
gubbarna lever kvar.
De gör det?
Alltså hela universumet, så att säga. Eller världen som är Språk för alla. Alla gubbar, alla karaktärer och sådär. Stories, stereotyper, de är kvar. De kommer nog vara kvar, hoppas jag. Och kommer bli en del av Sverige för lång tid framöver. För de porträtterar ett samhälle som vi har haft senaste 10-15 åren. Egentligen 20-30 åren, men med en modern touch nu då. Med att jag är född 98 liksom, och vuxen på 2000-talet. Det är egentligen en stor del av vad jag har upplevt i min uppväxt. Vilka gubbar jag har haft runt omkring mig. Vilka människor, vilka typ av tankesätt, vilka värderingar, vilka motsatsen till värderingar. Det vill säga vilka avskräckande exempel jag har haft och sådär. Det har ju byggt en karusell. Det ska man köra vidare på, för jag tycker att folk har visat att de på riktigt uppskattar berättandet och inte bara enstaka sketcher. Så då kan man göra mycket coolare grejer av det hela, för att det finns originella karaktärer som kan bära en story.
Så att kanske att det inte är kontot som är primärt, utan de karaktärerna kan leva vidare i andra forum?
Ja, det gör de ju redan. Jag har gjort flera reklamgrejer och gästat olika kanaler. Så folk vet ju vem Dragan är. Och Zoran och Kenta och sådär. Det är mer att jag vill levla lite. Från korta klipp bara.
Det låter ju klokt.
Ah, ja.
Och det låter som att folk borde lyssna nu, för du vet vad du gör, kan man väl säga.
Hur mycket jag vet om jag gör eller inte. Det, egentligen så är det ju det smartaste att bara slakta på TikTok och få så mycket klick som möjligt. Och köpa annonser och bara synas. få så mycket statistik som möjligt som är liksom bra för dig. Bara kötta med material. Mm. Egentligen kvantitet över kvalitet.
Mm.
Och sen så kommer enstaka klipp att slå. För det är så viralkulturen fungerar.
Mm.
Men jag vill inte vara liksom kvantitet över kvalitet. Nej. Det är inte min stil, det är inte vad jag står för.
Mm.
Jag vill kunna se tillbaka på i alla fall majoriteten av mina grejer och säga fan, det var ändå okej.
Mm.
Och det är en cool track. Så här, det är en cool grej att se tillbaka på gamla grejer man har gjort och tycka att de är någorlunda okej. Okay, och inte skit. Det är det jag vill göra.
Mm. Ja, men för det, är inte, det som jag gissar blir en krock i huvudet är att om man sysslar med den typen av korta klipp på Instagram,
mm,
så även om man inte vill det, så är det så här, man vill väl ha bra siffror. Även om man inte drivs av det. Ja.
Alltså som jag sa, det smartaste du kan göra är att bara slakta.
Mm.
Jag har förlorat typ 100 000 följare sedan jag la av.
Mm.
Men jag ska försöka inte ta åt mig åt det.
Mm.
De hoppar av för att de inte får content.
Mm.
Sen om de är lojala eller inte, det är egentligen ingenting som är viktigt i det här fallet. Det är jag som inte gör klipp och de följer av.
Mm.
Men de kommer komma tillbaka.
Ja.
För när jag börjar kötta igen med bra grejer, då kommer de bara, fan han är tillbaka.
Ja.
Det antar jag.
Det hade varit jobbigare om de bara hoppade av när du var aktiv, visar jag.
Ja, men det gör ju folk ändå.
Mm.
Men det kommer nya.
Mm.
Och sen så följer de tillbaka igen. Eller så, du vet. Folk är folk.
Mm.
Man kan inte döma dem för mycket. Återigen, det där med personlighets... När jag tar saker personligt. Skulle jag kunna ta 100 000 pers personligt, då är det fel på mig.
Mm.
Inte 100, men 70-80 säkert.
Mm.
Ska jag mannas med varenda av dem? Det är ju helt
sjukt. Nej, men jag hade blivit ledsen. Det är väl det.
Ja, men alltså, acceptera bara. Det är klart att det är trist att se att kontot inte längre har 400 000 följare.
Mm.
Utan 310 eller vad det är.
Mm.
Men det är jag som har valt det.
Mm.
Och det tycker jag är starkt i sig att kunna pausa och säga, nu skiter jag i det.
Det är det verkligen. Det är det jag inte fattar. Hur man måste vara så sugen. Jag har ju bra grejer i utkorgen. Jag lägger ut bara. Så får jag. Alltså, fattar du?
Ja, men då är det något som är värre för mig. Aha, han har blivit liksom...
Like, loj. Junkie, okej. Okay. Mm.
Typ så han lägger ut samma grej. Inga idéer. Du vet. Vänta, ska ni se.
Mm.
Men då, liksom, då behövs det ju ibland att pausa.
Mm.
Som sagt, jag skulle kunna trycka ut hur mycket grejer som helst. Mm. Men då hade det mer eller mindre varit någonting som jag eller någon annan redan har gjort. Mm. Vi startade ju den här grejen.
Mm.
Jag och min kollega, alltså för... När var det? 2014-15. Det var ju vi som var först. Mm. Och kanske någon till som gjorde liknande. Det var vi som startade allting. Det fanns bara i USA. Så det här med att säga, du vet... Jag har hållit på i 6 år och... Liksom tryckt ut ungefär 1000 klipp.
Mm.
Och majoriteten av dem lirar.
Mm.
Det tycker jag är... Tillräckligt med klapp på axeln att man kan det.
Mm.
Och då finns inget problem med att pausa och omgruppera.
Nej. Paradrätt.
Ja, men att jag ska laga någonting.
Mm. Impa.
Jag är faktiskt inte så bra på... Jag är säkert okej på att laga mat, men jag gör det verkligen inte ofta. I så fall skulle det bli någon schysst marinerad kyckling.
Mm.
Med en väldigt fräsch sallad och ris. I någon brun sås som hälsar över.
Mm.
Jag gillar så här Asian... blandning, Asian fusion grejen. Gillar protein, gillar kyckling, gillar såser som inte är för feta men som ändå har mycket smak.
Mm.
Och det är väldigt enkelt att göra. Så väldigt skön löktomatsallad. Kycklinglår.
Mm.
Kycklinglårben. I någon sorts soja, marinerad stök och ris.
Låter kanon där.
Ja, men det är, du vet, för mig ska det även funka efter att man har tränat.
Ja, just det. Mm. Ja, du tränar mycket.
Aha, ja, varje dag. Eller, varje dag är fel att säga, för att jag precis nu senaste tiden börjat tänka på att fan, vila är ganska bra för musklerna.
Mm.
Så, 4 dagar i veckan.
Mm.
Plus en dag cardio, boxning, whatever, men det blir väl 5.
Mm. Vilken är världens sämsta låt?
Typ det mesta som spelas på radio just nu.
Mm.
Jag har väldigt svårt för de här låtarna nu som, du vet, någon sorts ångestdisco kallar jag det för.
Mm.
De är skapta för att man ska känna någon sorts nostalgi eller sadness eller, du vet, minnas gamla tider eller minnas gamla fester och hur det var förr och nu är sommaren slut och så, du vet. Då sätter jag på Dean Martin från 50-talet och lyssnar på Tony Bennett och Frank Sinatra och salsa.
Mm.
Men jag kan inte hänga ut en specifik låt, men det är fan många. Alltså.
Mm.
Jag är ganska hård med musik. Stuket. Jag är inte alls imponerad av det här nya.
Nej.
Vilket kanske låter konstigt. Det finns nya låtar som kommer ut som är underbara, men just det här trenden som är nu, både med trap i och hiphop-scenen, men också den här post-house-grejen som var Avicii, som var Swedish House Mafia. Även de har börjat göra någonting annat nu för att hänga med i trenden. I don't feel it.
Nej. Kan du musicera själv?
Spela piano.
Gör du det?
Ja. Jag köpte en flygel för 2 år sedan.
Åh, oh, jävlar.
Lirar lite.
Så den hemma?
Ja, elektrisk. Så jag kan, jag behöver inte tortera alla hela tiden. Sätter i hörlurarna.
Shit, vilken grej. Är du duktig?
Alltså, jag kan 5-6 låta ganska bra. Men som med allt annat, det handlar om hur mycket tid du spenderar.
Mm.
Jag är bättre på att göra pull-ups än spela piano, men...
Det har ingen sagt förut. Det var roligt.
Ja, men för att jag har gjort mycket mer av
exakt,
det bara.
Ja.
Och det kommer väl ta 10-15 år av kontinuerligt spelande för att jag ska kunna säga att jag är bra.
Mm.
Men jag är okej, okay. Alltså... Jag har till och med börjat säga nu när jag spelar att jag kan gå från en låt, improvisera, spela vidare så att ändå låter någorlunda och sen gå över till en annan låt.
En dröm.
Det är schysst. Ja. Det känns bra.
När började du?
Jag vet inte, jag köpte den typ 1,5-2 år sedan.
Och då spelade du inte?
Nej. YouTube är alltså grejer. Det är inte dumt, YouTube. Jag vet att man ska lära sig noter och hela det köret. Men för mig hjälper det att se ett keyboard framför mig.
Mm.
Och de här färgerna som går ner mot keyboardet. Och då lär jag mig vad jag ska trycka. Det är mycket lättare för mig. Det är så dum piano liksom. Men det funkar bra.
Ja. Har du slagit någon?
Det var länge sedan.
Var du stökig?
Nej.
Nej.
Alltså, jag vill inte vara stökig.
Nej.
Jag tycker det är svagt.
Mm.
Varför ska du vara stökig? Jag har stökiga vänner och alltid haft.
Mm.
Inte bara såklart. Så då i den månaden är jag väl kanske stökig för att jag umgås med dem. Men det är väl en del av att växa upp. Det är en del av att testa vad kultur är, vad manlighet är, hierarki.
Mm.
Alla pojkar är macho i början, så är det.
Mm.
Tills man hittar. Och macho är väl hela min kultur egentligen.
Mm.
Som jag kommer ifrån, alla män i min familj, även kvinnorna i min familj är macho.
Mm.
För det är sådana vi är.
Mm.
Men inte macho för att på något sätt vara dumdristig och idiotisk.
Nej.
Utan matcher för att man gillar att ta plats och man har väldigt, väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt med respekt.
Mm.
Så inte vara odräglig, det menar jag inte med matcher. Jag menar mer att man vill vara säker på sin sak.
Ja.
Och det är viktigt för mig att du respekterar mig för att jag respekterar dig.
Mm.
Om den respekten bryts, då kan vad som helst hända.
Min fråga om stökighet var ju snarare när du slogs. Alltså i vilket sammanhang var det du... Var det i skolan eller?
Ja, men skola, lite så här, du vet, egentligen att slåss, det går så jävla fort. Det är ingenting man håller på med i 10 minuter. Det är liksom knuff, knuff, smäll, örfil, du vet. Alltså, jag upplever att oftast handlar det om att försöka lugna ner en situation.
Mm.
Du vet, ta tag i någon, snacka ner situationen softa, du vet. Sen det finns ju folk som letar aktivt efter att köra.
Mm.
Alltså, folk som jag går med på matcher och sådär gillar ju den grejen.
Mm.
Och har alltid gjort. Jag är inte så mycket för den, för jag också blev offentlig ganska fort.
Mm.
Jättedum grej. Och du vet, riskera. Jag gillar fotbollen mer än själva kulturen runt om.
Mm.
Även om jag älskar kulturen också. Mm. Och den är en väldigt viktig del av fotbollen. Det kom folk att förstå först nu när pandemin slog. Att helvete vad tråkigt fotboll är utan gormande galningar.
Mm.
Men det är en kultur som jag tror många finner trygghet i, för att man är del av en pack. Man är del av någonting som man inte får kanske hemma. Eller man är inte trygg som person. Man vill bevisa sig, hävda sig. Och sen till slut så får man vänner för livet. Och så hänger man ihop.
Mm.
Och om alla killarna är duktiga på att köra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Mm. Då backar man inte. Nej. Om någon giddrar på krogen.
Nej.
Man är i gänget liksom.
Mm.
Men det där är ingenting som har intresserat mig helt ärligt. Jag är mer, jag gillar att dricka gott vin, röka cigarr och surra länge.
Mm.
Sen är det kul att gå på fotboll och det är kul att folk älskar sitt lag. Och jag skulle inte förbjuda det heller. Jag skulle inte förbjuda pyroteknik. Det är totalt sjukt vad de håller på med alla villkorstrappor och grejer nu.
Mm.
Jag var på mitt första derby när jag var 11 månader gammal.
Mm.
Min pappa och min farbror var med och startade den enda firman som finns i Sarajevo. Min farbror framförallt, fanatiker. De var kids, liksom 14-15. Så jag är ju från den kulturen. Jag är ju född med att man ska älska ett lag.
Mm.
Så att bränna på en match för mig är, alltså, det är en del av inramningen.
Mm.
Samma sak, kanske inte bangers då, för det är så jävla oskönt, men hela den kulturen, banderoller, tifon, allt det där, det är liksom, det är fansens sätt att uttrycka sig.
Mm.
Du kan inte ta bort det. Det är som att amputera en arm. Sen finns det ju idioter som saknar värdighet, som kastar de här brännarna på familjeläktaren.
Mm.
Och det står jag inte för.
Nej. Vad var det för gäng i Sarajevo? Vilket lag?
Det är FK Sarajevo.
Är det så?
De heter Hordesla. Djävulens hård. Eller djävulens trupp. De är allt i allo. Du vet, där nere i Sydeuropa så gör man allt.
Mm.
Smäller det så smäller det. Då är alla med. Man är även duktig på att rita tifon.
Mm.
Så man är både kreativt lagd, man är konstnärlig, men om det händer något så händer det. Och då är alla med. Här är det mycket mer indelat.
Det
finns de som gör det här, det finns de som gör det här, så finns det de som bränner och du vet.
Mm. Kändaste släkting?
Min morbror. Eller, han är min mammas kusin, men vi kallar han alltid morbror. Daniel Majstorovic.
På riktigt?
Ja, kapten i landslaget.
Vad mäktigt.
Ja. Han är en väldigt stark pjäs i mitt liv faktiskt. Jag har sett upp till honom mycket. Och senaste 2-3 åren har vi börjat få en riktigt bra relation. En nära relation.
Mm.
Han har flyttat hem till Sverige för några år sedan. Så.
Är inte han i Grekland? Nej.
Han var sportchef i Grekland.
Ja, det står det, men.
Och sen kom han hem nu och bor med familjen. De är i Bromma.
Mm.
Han är en jävligt cool person. Stark. Pondus. Lyckats med det han ville i sitt liv. Bra familjefar. Lugn. Det är en väldigt bra förebild att ha.
Mm.
Nu röker vi cigarr ihop.
Trevligt.
Han har blivit jätteinsnurrad på cigarr. Och har på väldigt kort tid blivit mer eller mindre expert.
Mm-hmm.
Det är så det funkar. Han är inte sommelier, men han kan mycket och liksom vet vad han gillar. Så nu när vi röker ihop så har det blivit en anledning till att umgås. Jag, min pappa, han och någon annan som är liksom där, välkommen. Det är kul.
Mm.
Han är cool. Och vi klickar på ett vuxet plan nu.
Mm.
Och det är starkt av honom att säga, fan, den här lilla Tony har alltid varit liten och nu bara shit. Röka en cigarr med mig. Du vet, det är en del att smälta.
Uh-huh.
Vi har inte, du vet, umgått så mycket genom hans karriär. Han har varit utomlands och så har man besökt varandra och så sätts på somrarna och så. Men det är först nu som vi kan börja utbyta intellektuella tankar.
Mm. Kanonsvar. Har du gjort lumpen och varför inte?
Det var inte mandatory då.
Det var inte det?
Mm.
Var du inte sugen?
Jag fick lumpen hemma. För mig, du vet, jag gick upp 6 på morgonen, sprang. Innan det bäddade jag min säng. Armhävningar. Respekt för föräldrarna. Kontroll på min egen skit. Var vänlig, men ta inte liksom bullshit. På något sätt försöka hitta vem du är tidigt. Utan att det helt och hållet ballar ur. Klä dig väl, lukta anständigt. Var i tid.
Mm.
Alltså, sen det här med att skjuta och du vet, vara en del av en grupp och känna att man försvarar Sverige. Det skulle väl säkert passa mig, jag vet inte. Men,
det låter ju som det.
Ja, men det behövdes inte.
Nej.
Samtidigt gillar jag, du vet, att sätta på klassisk musik och dricka ett glas vin och gå runt och prata med mig själv. Det är inte så jävla militärigt, men det är en sån sida som alla har av sig själva.
Mm.
Och jag tycker fler borde anamma den. Det är bara att de inte har tid.
Mm.
De har så mycket annat för sig.
Mm.
Jag har privilegiet att jag har mycket tid för mig själv. Och då kan man utvecklas. Om man väljer att ta den tiden och göra det.
Mm.
Så om jag var tvungen att gå i lumpen så hade jag säkert älskat det.
Mm.
För jag hade tagit för mig.
Mm.
Jag hade kanske haft lite tufft med auktoritet. Men det är något man får tvingas svälja. Liksom.
Mm.
Vi tillhörde de generationer som fortfarande inte behövde. Jag tror att det är fram till 99 eller 00.
Mm.
Inte helt säker.
Nej, för jag tror att jag var sista som hade sån där var värnplikt.
Okej, så du gick lumpen?
Mm. Ja. Men, ja, men det var ju inte så att alla behövde. Men om de ville tvinga en så fick de tvinga en. Okay. På den nivån liksom.
Ja, ja. Alltså jag tror att jag har gjort lumpen i den månaden. Ja. Att liksom disciplinsidan av det hela.
Mm.
Så jag tror att snarare om man ska svara på den frågan så hade jag väl varit lämpad för att säkert klara det.
Mm.
Utan några större svårigheter. Men det här med att försvara någonting, jag vet inte, jag känner mig väldigt stolt över Sverige. Jag känner mig svensk, jag känner mig som en person som jag har gjort en VM-låt för Sverige. Mm. Jag stod på Västerbro 0500 med en stor svensk flagga, blev stoppad av snuten 4 gånger.
Va?
Ja, för att jag var snaggad och hade en stor svensk flagga. Du vet, det är inte att gå in på för mycket på det där, men det är... Det är någonting som jag är stolt över att representera, trots att det kanske inte är det självklara valet att representera Sverige och vara stolt över Sverige.
Mm.
Och det är fan inte det. Det är lite synd.
Mm.
Det har väl att göra med att vi inte har behövt lida så jävla mycket i närtid, så att vi känner ingen nationell stolthet som vi behöver försvara.
Nej.
Men om du kollar på ungrare, polacker, turkar, alltså juggar, flaggan framför allt.
Mm.
Och det är fint.
Mm.
Och gott och ont i det.
Mm.
Många är primitiva och tar det där lite för mycket på allvar. Och så blir det snarare konflikt av det hela. Vilket är en stor del av problemen i världen. Men det vore ju roligt om man kunde bränna 2-3 bengaler och ha en gemensam ramsa på klacken i gula väggen.
Ja, supergärna.
Det är liksom kanna på.
Mm.
Vad fan är det?
Mm.
Det är kul att folk försöker. Camp Sweden är fantastiskt. Det är många som är duktiga där och försöker organisera och sådär. Det finns liksom ingen go.
Nej.
Vi har fett bra supporter i Sverige. Kolla på, nu vill inte jag lovorda de andra, men kolla Bayern och kolla de andra liksom, som vi har.
Ja.
Allt ni i Göteborg, Malmö, alltså Stockholmslagen. Fan, vi är top tier. Alltså.
Mm.
Vi är topp i Europa.
Mm.
Speciellt Bayern med sin otroliga liksom, närvaro.
Mm.
Flera lag har bra närvaro i Allsvenskan, men Bayern är ju exceptionella. Du som gillar Dortmund vet ju att det är fullsatt hela tiden.
Mm.
Det är liksom inte väldigt mycket större städer än Stockholm.
Nej. Men skulle vi behöva trauma i Sverige då? Alltså någonting behöver ju som gör att vi kan förenas kring någonting. För annars, så, jag, när du säger stolt, alltså för mig så smakar du illa i munnen. Jag säger ju hellre tacksam svensk i så fall.
Mm.
Alltså det är för att det klingar...
Ja, du vill inte säga stolt svensk?
Ja, men jag kan säga det, men jag vet inte om jag bottnar i det riktigt.
Är du svensk?
Ja.
Helt?
Ja.
Mm. Det finns väl säkert ett element av att folk som har en annan kultur känner sig extra stolt över den svenska för att de vill vara stolta människor.
Mm.
Alltså på riktigt, när jag går på matcher, de flesta som hörs mest, det är ju folk som är mixed race.
Mm.
Så här, du, svart mamma, vit pappa eller whatever.
Mm.
Och så iranier, juggar. Det är många av dem som sätter igång.
Ja.
Jag har en polare som är helt galen i landslag, han är polack liksom.
Mm.
Och det är, alltså, det är charmigt. Det är någonstans de som sätter igång hela den här hysterin. Och sen så är det så här, jag vet ju att varenda svensk egentligen är stolt.
Mm. Ja.
Det är bara att det är lite smånödigt känns det. När man är på matchen bara, fan, skit i det. Vi applåderar så blir vi jävligt glada när vi är mål. Men det där växer ju sen. I motgångar. Du ser ju vad folk håller på med.
Mm.
Så fort någon gör en felpass någon gång här, helt plötsligt är vi alla primitiva.
Mm. Det är när jag tar på
fan händer där? Du vet. Så den där finns ju där.
Mm.
Det är bara att det krävs någonting för att provocera fram det.
Mm.
Och det är synd att det ska vara en dålig sak som ska provocera fram den. Det är det jag menar.
Mm. Ja, gud ja. Men bevisligen funkar. Vi har inte haft någon skit i Sverige på ganska många år. Mm. Och det gör att folk är tacksamma och inte stolta. Och det gör att man applåderar men inte jublar kanske.
Ja.
Det kanske är priset man får betala. Att vi har lite mesigare Camp Sweden.
Vi har en annan relation till vad, om jag får uttrycka mig så, skit är här. Jag vet ju, mina föräldrar är ju liksom, de kommer från krig.
Mm.
Sverige har inte en nära relation till kyrkan, inte en nära relation till vad jag märker nu i alla fall. Jag kan ha fel. Mm. Det är i alla fall min uppfattning att vi har inte så nära relation till gammal visdom längre.
Mm.
Vi är så otroligt måna om att på något sätt höja ungdomen till skyarna hela tiden.
Mm.
Det är ungdomen som har rätt, det är ungdomen som ska liksom prioriteras. De äldre är så här, de är ensamma och sitter och tänker på livet. Det finns ingen, de kan inte influera samhället. Det är en så stor del av samhället att få prata med dem som har byggt upp det samhället som du nu bor i. Vad fan? Du är ingen trygg punkt. Du kan inte gå till... Eller, kyrkan behöver inte vara en trygg punkt. Det kan vara vilken religion som helst. Men jag menar att det ska finnas någon sorts backbone som ska skydda oss från att känna oss ensamma. Jag har polare som knappt snackar med sina mor- och farföräldrar. Vi kanske själva har blivit lite påverkade av det och hörs med mormor och farmor kanske en gång i veckan. Även det tycker jag är för lite. I Sydeuropa bor man med sina mor- och farföräldrar. Det är också extremt åt andra hållet, men jag menar att man har en annan relation till en annan relation och en annan respekt för vad för påverkan och inverkan äldre människor har i ditt liv och på hela vårt samhälle. Här tycks vi ju liksom veta bäst. Och det har bara gått 50-60 år. Och det har gått väldigt fort. Sen saker och ting såg helt annorlunda ut. Du kunde inte köpa vitlök på, i Stockholm på 60-talet.
Nej.
Det var liksom apoteksartikel. Så kommer in folk, lär en om en ny kultur, bla bla bla. Och så helt plötsligt så har vi fantastisk restaurangmiljö. Och liksom restaurangscenen i Sverige och hela Norden är fantastisk. Men den är influerad. På samma sätt som människor borde influeras av de som har lärt någonting om livet i föregående generation. Och skulle må mycket bättre om en mormor en gång i veckan kunde säga, fan, lev mer. Oroa dig inte. Det är så här gamla tips. Fan, fuck honom, han är dum i huvudet. Han kommer tillbaka om 3 veckor. Eller gör det där, eller strunt i det där. Eller, fan, skolka från skolan imorgon. Häng med mig. Vi bakar piroger. Alltså, den grejen finns ju inte.
Nej.
Så mycket. Mer i invandrarhem. Även där så, du vet, man rycks med.
Om du fick en kostnadsfri, riskfri operation.
Okej, okay, jag vill helst inte ha en alls.
Nej, men du måste välja.
Jag fick en för ett år sedan. Jag hämtar mig fortfarande.
Var det knät? Men den här är riskfri. Det kommer inga biverkningar. Utan din kropp är bara ny när du har gjort den. Det får vara utseende och det får vara en funktion.
Jag hade gjort så att mitt knä aldrig var pajat. Jag känner av det. Framförallt psykiskt.
Ja, det är så.
Jag tvivlar på om jag skulle kunna gå in på en fotbollsmatch och spela. Även idag. Du har ju bara gått ett år. Och jag har varit duktig med rehab, men du vet, det är bara så mycket du kan göra. Så att i så fall skulle jag riskfritt fixa så att mitt knä var så som jag aldrig någonsin hade pajat.
Kan du jogga och sånt?
Ja.
Ja, det kan du göra ändå.
Men jag gillar inte att jogga.
Nej.
Jag gillar att springa korta distans, liksom 60 meter snabbt. Och det fick jag ont i ryggen av. För att jag antagligen är lite sned i höften och så som allting är kopplat så är det väl saker och ting fortfarande vant vid hur mitt knä var innan skadan. Så när jag springer så som jag har lärt mig att springa så lirar det inte med hur vinklarna i knät, foten, höften och då antagligen koppling till ryggen fungerar.
Nej.
Så det är lite trist. Jag får jobba mycket med det nu. Med naprapat och tränare och så vidare.
Bästa skolämne?
Engelska.
Är det så?
Och spanska språk överlag, men engelska var jag ju liksom bra på.
För att
lärarna förstod att jag var bra, så de gav mig frihet. Och för att de gav mig frihet så ville jag visa att de inte gjorde det i onödan. Och då lärde jag mig bäst. För att de gav mig frihet, men jag gav dem respekt. Min lärare i, vad var det? Låg- och mellanstadiet, Kurt heter han. Honom skickade jag god julkort till fortfarande. Han har haft sån inverkan på mig.
Är det så?
Lik min farfar, hård men rättvis. Men han implementerade det här. Jag pratade precis med två killar, ursäkta. Som jag gick med i klassen häromdagen. Vi drack kaffe. Han träffat den ena på typ 10 år. Den andra brukar hänga med ibland. Sköna snubbar. Och så snackade vi om just lärare. Vilka som vi tyckte var helt dumma i huvudet. Och andra som var liksom... Som det var lite synd om för att vi var hårda. Och vissa som bara tog sin plats och var duktiga lärare. Och Kurt dök upp som en... Liksom, terrorexempel.
Är det så?
Nej, men för att folk var rädda för honom. Medan jag lirade med honom jättebra, för jag var van vid hårda snubbar som krävde respekt. Men om jag gav tillbaka sen så var vi bästa polare. Så enkelt egentligen. Han gjorde en skön grej alltid, att han började varje lektion med att säga, aha, fan, vad är ni då? Allt bra? Det är inget problem med att svära, ingenting. Kul, kul, såg ni matchen? Ja, ja, kul, bra. Vad gjorde du då? Så frågade han enskilt så att de kände sig inkluderade. Ja, kul. Så snackar vi 5 minuter, garvar, så ställer han sig upp. Då är det tyst. Nu är det dags för matte. Han ger oss utrymme i början och visar att ni är inte robotar som jag ska trycka in kunskap i. Utan låt oss vara polare. Du vet, man tar en kaffe, surrar lite sen. När det är business så är det business. Och det gillar jag. För då vill jag ge honom full uppmärksamhet i 50 minuter. för att han gav oss 5.
Mm.
Det är allt som behövs.
Mm. Men dina 2 polare då, som upplevde han som ett terrorexempel. Vilken del var de inte gillade? Var det den hårda delen?
Liksom? Han skickade ut folk höger vänster. Skickade ut mig hela tiden. Vi kom sent för att vi spelade fotboll. Du vet. Nej, han är så här. Han är hänsynslös på det sättet.
Mm.
Och det tycker folk är obehagligt. De är ju 13 bast. Det är inte så konstigt. Men samtidigt, du vet. Det är svårt att lära en 13-åring. Eller ännu yngre. 11, 12. Ja, 12, 13. Att så här. Hur mänsklig kontakt fungerar hos en vuxen man som är hyperintellektuell.
Mm.
Han har skrivit 5 matteböcker som flera skolor använder.
Mm.
Så han är ju prövad snubbe. 70 bast. Vart där hela sitt liv. Han vet vad han gör.
Mm.
Det är hans revir.
Mm.
Nu är vi bara ett gäng, vi är 22 töntar som liksom ska lära oss matte för att vi precis håller på att komma in i livet. Ska vi inte respektera honom?
Mm.
Men han måste ju också leva det.
Mm.
Han måste visa att han är den snubben som ska ha respekten.
Mm.
Och den får han lättast, i alla fall visade det sig, genom att vara skön i 5 minuter.
Mm.
Och sen säga, nu fan räcker det.
Just det.
Det funkade jättebra. Så alla hans blev godkända. Vi hade lärare som var tvungna att sjukskriva sig för att vi var en så stökig klass. Flera gick in i väggen, slutade. Ett år hade vi, sen när vi var klara med honom då, och gick upp till högstadiet, så hade vi 4-5 mattelärare på ett år.
Mm.
En termin, ett halvår alltså.
Mm. Ja, visste vad han gjorde.
Ja.
Hade du bra betyg?
Om jag hade betyg?
Hade du bra betyg?
Ja,
mm.
Absolut. I gymnasiet så hade jag ju bara E för att jag inte gick i skolan.
Mm.
Jag var ju från hälften av, eller från egentligen nästan när 2:an började, så gjorde jag ju Let's Dance. Och sen så jobbade jag utomlands. Då var min gymnasieskola som är privat, Torén, riktigt sköna med att, du vet, förse mig med internetskola.
Mm.
För att jag skulle klara allting.
Mm.
Och så gjorde vi lite grejer i utbyte för att allt skulle vara schysst och sådär. Men där var det ju liksom ingen snack om betyg. Däremot grundskolan så var jag väldigt skärmig av mig. Jag gillade att snacka till mig grejer och fixade mycket via att vara skön och göra vissa enstaka uppgifter på ett väldigt bra sätt. Då kunde jag slappa på resten. Så för mig handlade det mycket om att få friheten, så kommer jag ge dig det du vill ha.
Mm.
Och för de lärarna som det funkar. Alltså jag hade ju lärare som sa rakt ut, du fan dum huvud, du kommer bli misslyckad, kriminell, du vet så här.
Mm.
Och vissa lärare kramades jag med.
Mm.
Det handlar jättemycket om vem du är som person.
Mm.
Hela klassen frös när hon sa det.
Mm.
Den här svenska läraren, minns han än idag.
Inför klassen?
Inför hela klassen.
Jävla dålig.
Jag blev chockad för att det är, så här, det är väldigt ovanligt i Sverige, i skolan. Mm. Att någon ska säga en sån grej till någon som är 13 bass. Vad fan, skämtar du? Jag blev snarare, du vet, jag reagerade som en vuxen. Hur fan kan du?
Hur är det så?
Eller det var min instinkt. Så här, vad fan håller du på med? Alla lyssnar. Och de blev också så här, oj, du vet, när man lyfter på ögonbrynen. Oj, oj, oj. Kolla runt lite. Å andra sidan så kramades jag med flera av dem. Jag sitter ju fan och dricker kaffe med min studievägledare ibland.
Hur är det så?
Han är 78 bast.
Mm.
Bo. Bosse. Vart hemma hos honom, hans fru, hans katt. Nisse. Alltså, du vet. Inga konstigheter.
Nej.
Men det var för att det fanns en ömsesidig mänsklig respekt. Det här avsnittet borde ha respekt. För fan vad mycket vi har snackat om det. Men du förstår att det är en stor del av det hela.
Mm. Har du varit i Rom med alpin?
Mm-hmm. Nej, slalom. Nej. Nej, jag åker inte skidor.
Nej.
Faktiskt inte. Jag gillar hur du, när jag säger någonting så svarar du på det som att du vet svaret innan. Du är så pass... Du är så pass med på noterna med vad jag svarar, och du är så delaktig, så att det är som att, nej, som att du håller med om allt jag säger. Det är en bra egenskap. Du får mig att känna mig trygg.
Vi kommer fram till Patreon-frågorna. Nu ska vi se vad våra.
Nu ska lite kul alltså.
Nu ska vi ha kul. Vi har ju haft tråkigt tidigt.
Exakt. Jag funderar på att dra 4 gånger.
Men... det som hinner först. Vi börjar, kära du, med Niklas Wass. Han undrar, hur är din relation till alkohol?
Skaplig. Egentligen drack jag ingenting fram tills jag började röka cigarr.
Mm.
Och det gjorde jag med min pappa, för att han tyckte det var kul att visa mig hur det funkar. Jag var typ 18 liksom.
Mm.
Men jag har ju haft en väldigt avdramatiserad relation till alkohol hela mitt liv.
Mm.
För att jag har alltid druckit i min omgivning. Och min farsa har alltid sagt, fan testa, vet, vad är problemet? Vad tycker du om det här? Och så där. Det har aldrig varit nej.
Nej.
För då skulle det vara jag.
Just det.
Kanske. Jag ser inte mig själv så som en så här revoltperson, men kanske större risk, jag vet inte. Så framförallt vin till maten.
Mm.
Kanske en bärs med polarna.
Mm.
Alla mina fotbollspolare är ju bärssnubbar liksom.
Mm.
De tar jag bärs med. Och farsan ibland. Men annars är det bara vin till maten. Jag behöver inte dricka. Jag dricker nästan aldrig bara för att dricka.
Nej. Men det här med att du inte drack förrän du började röka cigarr med farsan. Var det en fotbollsgrej?
Yes.
Eller?
Mm. Jag drack inte för att jag var som en präst i, det, i den mån att jag inte drack.
Mm.
För att, nu dricker jag för sig kanske präst. Men du fattar vad jag menar. det var för att jag ville ge mig hän så mycket till fotbollen att jag ville inte att någon någonsin utifrån skulle kunna säga att det här gjorde du inte tillräckligt bra.
Nej.
Det blev en stor press och en stor börda. Jag märkte senare när jag la av. Skönt liksom.
Mm.
Men det skulle jag rekommendera faktiskt. Däremot skulle jag inte rekommendera att det är på liv och död.
Mm.
Om du tar ett glas vin ibland, det är cool.
Mm.
Men det är problem när du firar varje vinst med laget med tre bärs.
Just det.
Då är det problem.
Mm. Ja, alltså, för fotbollen förr var ju mycket mer alkohol. Alltså då, som du säger, att folk i
folk snackar om 70-80-talet. Bara på 2000, alltså slutet på 90-talet så fan Manchester Uniteds herrar som vann mest titlar, Roy Keane och company, de drack ju för fan, de drack ju så mycket att de visste inte ens vilka de var efter varje vinst.
Nej.
Fast de förväntade sig, det är lite som i lumpen, du förväntar sig, liksom, du ska vara där imorgon.
Mm.
Vi är liksom, vad heter det? Sån här återhämtningsträning efter matchen. Du ska vara där 11. Mm. Så är det bara. Och då är de det.
Mm.
Så det var ett annat mönster.
Just det. Ja, för ibland kan jag kan bli lite trött på den där nykterismen och att de äter och sover och rehabbar likadant. Då kan man bli så glad när man ser Nainggolan ta en tagg efter en match. Bara för att det blir någonting annat. Liksom.
Jag håller med dig helt och hållet. Men det blir som att jag vet ju att du inte är så här perfekt.
Ja, exakt.
Sluta låtsas vara det.
Och man vet ju att på Instagram att när en fotbollsfru lägger upp en bild på sin kille så har de först behövt tagit bort hans bärs från bordet. Att yes. Det är bara en charad vi spelar för.
Samtidigt, det är inte hans fel.
Nej. Han är del av systemet liksom.
Det är de här lopporna som sitter och bara väntar på att något ska hända så skriver de något.
Just det.
Englands press är ju hemskt på det sättet. Framförallt för fotbollsspelare.
Mm.
Han är smart. Jag ska ha huvudvärk för att visa någon poäng.
Ja, exakt, egentligen. Exakt.
Jag dricker ju bärsen. Ja. Det behöver inte vara med på bild.
Är det inte värt det? Adam Grenabo, nu är musik då. Favoritlåt just nu.
Vet du vad det sjukaste av allt är? Det är den enda frågan jag trodde att du skulle ställa idag.
Är det så?
Mm. Jag tänkte, fan, jag kommer ställa frågan. Vilken är din favoritlåt?
Har du laddat?
Jag kommer aldrig på någon.
Nej.
Jag har 3-4 stycken. Jag gillar en just nu som heter Love in Portofino.
Mm-hmm.
Det är en gammal låt som sjungs av flera sångare.
Mm.
Finns en som är av Andrea Bocelli. Schysst.
Mm.
Jag gillar Long Cool Woman in a Black Dress. Vet du vilka det är?
Tyvärr inte.
Okay.
Men låt oss spela 12 sekunder så att lyssnarna kommer i stämning. Marcus Wetterleinen undrar, vem är Sveriges mest underskattade komiker?
Jag har faktiskt inte så bra koll på dem. Jag vet ju vilka de är och jag har hört någonting från nästan alla, men jag är inte så insatt att jag kan säga att jag har så pass insyn i det hela, att jag kan säga vem som är underskattad och inte underskattad. Så skulle jag kunna säga med en fotbollsspelare till exempel, för att jag vet, eller fighter, eller basketspelare.
Mm.
Men
du får bredda det till någon som är roligare än vad folk vet. Alltså det behöver inte vara en komiker. Det kan ju vara en skådis eller en artist eller någon som... Om folk visste hur rolig den var.
Jag tycker Rheborg är jävligt rolig.
Mm.
Just när han spelar sina liksom, hysteriska karaktärer. Sen ligger det ju mycket i hur de skriver de där rollerna och allt sånt där. Det är hans tolkning snarare kanske än att han har liksom, komisk timing från något eget han har skrivit.
Mm.
Men jag vet inte riktigt. Den är svår.
Mm.
Jag har inte tillräckligt bra koll skulle jag vilja säga.
Mm.
Strunta i den.
Mm. Johan Dykhoff undrar vilken hyss... Kom igen Robin. Läs ordentligt. Vilken hushållssyssla är roligast och tråkigast?
Det är tråkigt men väldigt skönt att bädda sängen.
Mm. Det gör det bra va?
Ja.
Mm.
Mycket tack vare min mamma.
Mm.
Hon är, alltså, huset är perfekt. Och alltid varit under min uppväxt.
Mm. Var det så som barn också då? Att du höll ordning efter dig själv? När du var 5 liksom?
Ja.
På riktigt.
Jag var tränad till det.
Mm.
Och sen så blev det en vana. För att det kändes bra med handling.
Mm.
Nu på senare dagar, senaste tiden, så skulle jag säga att jag har förstått den psykologiska fördelen med det.
Mm.
Så jag gör det, men med större njutning än innan.
Mm.
Många gånger skiter jag i det såklart.
Mm.
Det är klart att man måste göra det ibland. Men allt som oftast så är det någonting jag gör, trots att det är lite trist. Något som jag tycker är kul hemma, vad tycker jag är kul? Jag tycker om, alltså det enda jag gör hemma är typ käkar och sover, till och på sig. Jag gillar att rengöra grejer.
Mm.
Det tycker jag om faktiskt. Häromdagen så rengjorde jag hela badkaret och under badkaret och du vet, tog ur alla rör, rensade från smuts och sådana här, du vet, grejer som samlas när det har funnits mycket fukt.
Mm.
Inte mögel, men snudd på en sån här, du vet, klumpar och grejer från av, alltså det avloppet. Men det är så jäkla skönt att bli av med det. Jag gillar att göra rent grejer.
Mm.
Så att det är riktigt rent efter.
Nu var du duktig på att efterleva din mamma sa. Det var ju inte jag. Hon var säkert stenhård också på att jag skulle plugga undan det för mig. Jag gjorde inte det. Men i vuxen ålder, att man just har förstått den psykologiska grejen med att
absolut.
Nu kan jag sätta mig ner och kolla på tv. Nu när det är i ordning. Så man inte har, det tickar inte i tinningen för att disken ligger framme. Liksom. Man fattar verkligen varför det är nice att ha det städat. Sen, återigen, jag gör absolut inte tillräckligt ofta. Men man förstår verkligen grejen.
Det finns ju såna här clowner som säger ett riktigt geni kan organisera sig själv i kaos.
Mm.
Men varför ska du göra det?
Mm.
Det är så onödigt.
Mm.
Bädda sängen.
Mm.
Ta bort tomatsåsen. Liksom.
Mm.
Vad fan. Det är, du skyller dig själv det.
Mm.
Då har du lugn och ro, tycker jag.
Mm.
Sen är det ju folk som säger, jag har inte tid, jag har inte det här, jag har inte det där. Folk har städare. Det är ju schysst att ha städerska, whatever, men det är nice när du själv gör det också, för det finns någonting, tror jag, psykiskt i att göra rent efter sig själv. Mm. Varför gör djur det?
Ja.
Alltså. Så det, jag tror det är nice. Vissa grejer är roligare än andra då.
Shots och tjena tjena. Betraktar du dig själv som vuxen?
Jag tror man aldrig kommer känna sig som vuxen.
Mm.
Men ja, om jag jämför med min omgivning så jag blev vuxen när jag var 17. Jag började tjäna pengar själv. Grejer jag gör. 16.
Vad gjorde du då?
Ja, men allt det här som började.
Ja, det började så tidigt.
Ja.
Mm.
Och innan det så ville jag jobba hos min farsa mycket för att hjälpa honom. Men också för då slapp jag fråga efter grejer.
Ja.
Kunde jag köpa skorna själv.
Mm.
Och jag har en dyr smak. Jag gillade lite schyssta grejer.
Mm.
Och då ville jag, du vet, kunna ta det själv. Jag tycker inte, hatar att fråga efter grejer.
Mm.
Det är någon dumhet kanske, men så har jag alltid varit.
Viktor Bäckåsen undrar, kommer du från pengar?
Nej. Alltså pengar, hur menar du pengar? Riktiga, så här, mycket pengar. Att man är förmögen. Att familjen är förmögen, eller?
Mm.
Inte förmögen.
Nej.
Men en bra uppväxt.
Ja, det är bra.
Absolut.
Mm.
Södermalm, lugnt och skönt. Alltid haft... lugnt och skönt var fel att säga. Det är ju allt annat än lugnt och skönt. Speciellt i min uppväxt. Sett till vilka människor jag haft runt omkring mig. Och vilka vänner jag haft. Så har det varit hög fart och kör. Klura ut allt på vägen. Allt ska vara spontant. Men vi har alltid haft en riktigt bra trygghet hemma.
Mm.
Och den har jag velat bjuda in mina vänner till. Mm. Som inte haft det tryggt hemma.
Mm.
Jag vet vilket privilegium det är. Jag har förstått det. Jag har förstått. Många av mina polare har haft det väldigt så här, du vet. Knaket hemma, det är den generationen lite grann. De sista söderkisarna skulle jag vilja kalla det.
Mm.
Alla var väldigt duktiga på sitt jobb. De flesta var konstnärer. Jobbade med någon sorts kreativ grej, musik, alltså så här, producenter eller film eller manus, författare.
Mm.
Alla var söderkisare, snackade söderslangen och liksom var gamla lirare från Södermalm.
Mm.
Men de hade mycket missbruk, mycket problem med relationer, mycket problem med alkohol, mycket problem med... Du vet, de är kulturella kidsen och fattar grejen och har en förälder som kan utbilda dem och lära dem hyfs.
Mm.
Men det är inte alltid tryggt hemma.
Nej.
Så jag ville ha många i min trygghet.
Mm.
Och jag blev ännu bättre polare med dem då.
Mm.
Och för att mina föräldrar är så sköna.
Mm.
Och funkar med så mycket människor.
Mm.
Så att det blev som att mina polare... Alltså jag har polare som skulle kunna dricka bärs med min pappa utan att jag är där.
Mm.
Majoriteten är så.
Mm.
Samma sak med min mamma. Hon sitter bara, fan vad händer idag då? Du vet, så här, surrar. Så kommer man direkt in på vad som är problem i deras liv.
Mm.
För att hon har den impacten.
Mm.
Hon kan rota fram det direkt och så ger hon dig några korta såna här visa, enkla tips som bara så att folk känner sig inkluderade och sedda.
Mm.
Så jag har ju vuxit upp fantastiskt på det sättet.
Mm.
Men vanligt.
Mm. Det är ruskigt inspirerande hur bra du är på att värdesätta var du kommer ifrån. Alltså, för jag tror många har haft det bra. Men då blir det lite som när man pratar om stolt svensk. Så kan det också vara så här, det känns kanske också en svensk eller en jantig, jag vet inte. Men när man är så här, jo men allt har varit bra. Man ska inte, alltså förstår jag vad jag menar? Lång fråga, men man borde lära sig uppskatta det.
Jag värdesätter ju att jag har sett mycket skit också.
Mm.
Jag har sett folk som är på botten.
Mm.
Och jag har haft en nära relation till dem.
Mm.
Det är folk som är helt utanför samhället.
Mm.
Som egentligen är outlaws.
Mm.
Som har varit min närhet. På samma sätt som det har varit doktorer och tänkare och tekniker och fan vet jag, du vet, vanliga restaurangsnubbar och allt möjligt. Det är därför jag är trygg. Det är därför min familj har avdramatiserat allt det. För det är en del av vilka vi är.
Mm.
Det är en del av vår krets. Vi kan inte, du vet, finns något ordspråk, kalla det ena för något det inte är. Liksom.
Mm.
Det är bullshit. Mm. Man säger direkt, han är den, du vet vem som är han och vad han gör. Och det är fel kanske enligt andra.
Men... spade för en spade, va? Heter det?
Exakt. Mm. Kalla en spade. Exakt. Bra, snyggt. Det där har varit genomgående har jag märkt.
Mm.
Och det är så jag vill uppfostra mina kids också.
Mm.
I framtiden.
Mm.
Om Gud vill. Alltså det blir så här, det här är det där. Han kan vara en bra person för det ändå.
Mm.
Vet. Och det där saknas här.
Mm.
Jag märker att det, vi har kommit längre i civilisationen i Sverige med tanke på att vi använder vårt intellekt mer.
Mm.
Men det här animaliska, primitiva, det hjälper människor på så många plan utan att man vet det.
Mm.
Det är det här som säger att vi är tre poler, du, jag och en till. Ja, nu blev vi vänner. Officiellt. Du och jag och en till. Okej, vi sitter och dricker kaffe.
Mm.
Den här vår polare, han säger något totalt idiotiskt. Något politiskt så okorrekt så att klockorna stannar och alla vänder sig om och vad fan snackar han om det?
Mm.
I Sverige så hade ju det på gränsen till varit för mycket.
Mm.
Så här, vad fan menar du? Hur kan du säga sådär? Vet du hur många det är som lider? Vet du hur många det är som har påverkat? Hur fan kan du? Fan, du är cancelled.
Mm.
Vet, hoppas du torskar ditt jobb. Fan, vi kan inte prata med dig mer. Och så säger så här, lyssna, sluta snacka skit. Du ser en dum i huvudet. Kom, vi dricker kaffe.
Mm.
That's it.
Mm.
Vi behöver inte liksom, ta hans åsikt för som lag.
Nej.
Han har fler åsikter än så. Mm. Och man måste kunna skilja sak från person.
Mm.
Varför du har gjort någon skit och suttit i 5 år.
Mm.
Where's a second chance?
Mm.
Om du nu är en bra person, såklart. Mm. Det finns ju folk som aldrig blir bra för att de har djupare problem än så.
Just det.
Men du vet det här med att han är en person. Han kan hänga med oss, han kan dricka kaffe med oss, inga problem. Vi behöver inte lyssna på hans politiska idéer.
Nej.
Och ta dem för vad de är när han säger dem.
Mm.
Vi ignorerar det och snackar fotboll.
Mm.
För vi har honom till för att dricka kaffe och snacka fotboll.
Mm.
Vi ska inte ringa honom när det är kris i landet och statsministern vet inte vad han ska göra.
Nej.
Det används han inte till för.
Nej.
Och då behöver vi inte döma honom efter det heller.
Mm.
Det där har gjort att jag är trygg med alla människor.
Mm.
Och de har alltid varit nära mig.
Mm.
Alla människor har alltid varit nära mig. Både de som är extremt skötsamma och exemplariska medborgare, om man nu ska säga så.
Mm.
Och de som har varit på helt andra änden.
Mm.
Jag har haft samma relation till dem oavsett. Och det är bara på grund av mina föräldrar.
Mm.
För att de har haft dem runt sig själva. Och de vill inte skydda sina barn från någonting som inte behöver skyddas från.
Mm.
Det har gjort att jag har inga problem med det.
Nej.
Och då avdramatiseras allt. Och du ser snarare genom ett exempel att shit, så där vill jag inte leva.
Mm.
Än att så där ska du inte bli.
Mm.
Att en förälder säger så.
Mm.
Du får inte bli som han. Han är ju för fan, du ser ju vad han gör. Ingen gillar honom. Han har ju haft problem med det där. Och du vet, skurk. Ah, det är inte lika intressant som att säga, men fan, vad tycker du om honom? Vad tycker du om hans liksom, liv?
Mm.
Du vet vad han har gjort för att komma dit. Your choice.
Mm.
Men ta en close look. Sen är han en jävligt skön person. Vi kan alltid liksom, umgås med honom.
Mm.
För att vi är vänner i första hand.
Mm.
Men det är inte liksom, du får inte.
Nej.
Det där är fel. Eller låt kidsen själva avgöra vad som är fel och inte fel.
Mm.
Det är det jag fick göra väldigt tidigt. Och då blir man både snabbare kanske vuxen, men också man får en förståelse och respekt för hur bra man har det själv.
Mm.
Jag är övertygad om att de som det har gått snett för behövde bara egentligen en extra kram, lite mer trygghet, lite mer kärlek.
Mm.
Blev det inte så.
Mm.
I många fall.
Ja.
Vi ska inte dra alla över samma.
Nej, men att ge åtminstone ge någon en chans att
tryggt
bevisa.
Hem. Tryggt hem.
Mm.
Det är en gemensam nämnare.
Mm.
Och det är svårt att skapa ett tryggt hem när folk inte är trygga.
Mm.
Folk är rädda och otrygga.
Mm. Ja, jag kan tänka mig att många, att man förväxlar ett tryggt hem med att höga grindar.
Oh,
men det är
nej,
tvärtom.
Nej, nej.
Liksom.
Det där är en väldigt djup tråd som vi kanske inte ens kommer lyckas dra ur. Men det är snarare som du säger tvärtom. För folk som det går bra för tvingas spendera tid utanför familjen för att få saker att rulla.
Mm.
Och det är tid med barnen som det handlar om.
Mm.
Så kan jag i alla fall utifrån min erfarenhet förstå att min pappa har värderat och min mamma.
Mm.
Så att vi har umgås väldigt mycket med varandra. Då spelar det ingen roll om man käkar hummer eller om man käkar kinamat.
Mm.
Det är samma grej.
Mm.
Det är tiden som spänner. Kidsen fattar inte om det är en Rolex eller en Casio.
Nej.
Det är liksom det är en klocka.
Mm.
Och om man lägger det vid det, kallar det för en klocka, då kommer det förbli en klocka även när man själv kanske har möjlighet att köpa en Rolex.
Mm.
Och då är den inte lika viktig.
Nej.
Så det, i det här fallet handlar det egentligen mest om att den där kärnan. Och vi prioriterar inte den kärnan i det här samhället.
Mm.
Vi prioriterar att vara produktiv och att tjäna pengar åt bolaget. Då måste du vara där.
Mm.
Jag tror corona har hjälpt många för att man måste vara hemma.
Mm.
Vissa har det förstört för att de inte kan klara av den tiden med familjen.
Mm.
Men det har hjälpt många också.
Mm.
För att man måste. Ja, jag jobbar nu, alla håller käften, tack. Mm. 2 timmar senare ska vi käka lite lunch. Man är tillsammans.
Mm.
Jag tror att många relationer har blivit bättre. Många har blivit sämre såklart. Men... det är den tiden som jag tror är A och O för att kunna bygga någon sorts relation med någon i din närhet, för att inte nämna dina barn och din familj. Det är liksom no-brainer egentligen.
Mm.
Men vi har helt och hållet lagt det på sidan. För att vi har blivit slavar för att producera.
Mm.
Och då behöver man tillräckligt med mån för att överleva och leva ett någorlunda liv för att kunna vara trygg.
Mm.
Då kanske man inte satsar på att bli tokmiljonär.
Mm.
Men då gör man den avvägningen att fan, istället för att bli tokmiljonär så kan jag leva ett liv som är någorlunda på en nivå som är resemål, restauranger, allt som det är.
Mm.
Okej, kläder, fina kläder ibland, kanske inte hela tiden.
Mm.
Men vi är med varandra. Hatten av om du hinner bli fet, stenrik och sen ha tid för alla andra.
Mm.
Men då blir problemet, vad ska jag göra med mitt liv?
Mm.
Och då kan den krisen gå ut över barnen.
Mm.
Det är inte heller bra att göra en exit när man är 30 och tror att nu ska jag köra.
Nej.
Det är inte svaret på frågan. Många har ju visat att det är inte svaret heller.
Mm.
Så fan ska jag bli fet? Tränar inte, gör ingenting.
Mm.
Man blir som en gamling när man är 35.
Mm.
Så man har 2 kids och ska liksom jaga en boll och vara energisk.
Mm.
Det är balans, allting är balans.
Mm. En sekund. Oj. Vi har blivit kompisar.
Kul. Jag håller med dig.
Gör du det?
Ja.
Jag ska överlämna ett kompisband här. Som, äntligen.
En riktig vän. Ska vi prata vidare eller är det här en cue för att jag ska tagga? Så här, vi har blivit kompisar. Get the fuck out of here.
Vi skiljer som vänner men samtidigt dra åt.
Jag gillar den. Jag ska ha den.
Det här var otroligt.
Kul.
För min del, jag vet, det är bara för att jag vet hur lång en podd ska vara så måste jag knyta upp. Men för mig, jag kan sitta här i dagar. Du lär mig saker. Det var svinintressant. Men du har helt rätt. Jag har för avsikt att de inte kastar ut dig, i alla fall kasta ut lyssnarna.
Just det.
Från och med nu. Hur blev det med namn då? Ska jag säga Tony?
Hey, we're friends, call me what you want.
Mm. Vi börjar där helt enkelt. Vill du göra reklam för något?
Nej.
Nej. Men det är grej på G.
Ja, absolut. Jag vill inte prata om dem förrän de är där. Det är roligare att överraska folk.
Då knyter vi upp säcken. Tack snälla för att du tog dig tid.
Tack själv.
Ha det bra. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Kära vänner, ännu ett avsnitt är till ända. Men den vanliga lyssnaren vet att vi har ett segment kvar. Kanske det viktigaste segmentet. Det är nämligen här vi ska lyfta fram det rare. Det som väljer att skänka en slant eller 5 till den här podden. Följande personer har varit fullödiga 50 kroners patrons eller mer i 3 månader eller mer. Den enda Tyra du behöver. Kristoffer Larsson, Henrik Isaksson, Cecilia Isaksson, Superhamster, Emil Karlsson, Carl Martin Polnov, Robin Westerlund, Tobias Olsson, Henrik Persson, Marcus Åhl, Daniel Enander, Mikael Konradsson, Stadens Kafferosteri, Thomson Lindqvist, Daniel Bostedt, Marcus, Per Hultman Boje, Filip Hagels,
Anton Pettersen. Robert Larsson. Resus Minus. Pauline Kullberg. Emma Palmqvist. Klara Blom. Twisted Christer. Simon Eriksson. Kristoffer Åström. Love Öjen. Erik Fröderberg. David Wallhult. Andreas Eriksson. Martin Lundberg. Filip Axelsson. Jonas Udén. Viktor Bussell. Mange B. Nils Andenmo. Joel V. Kall. Fredrik Gräddan Gustafsson. Julia Helén. Mikael Wester. Fredrik Ung. Johan Dykhoff. Peter Axling. Daniel Melin. Mitt fel och podcasten Värvet. Älskar er. Puss. A Portofino, I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.